Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, du hyllades ner i klåten i lördags, Figge. Hur fan var det?
Det var helt sjukt alltså. Återigen, nu känns det lite så här konstigt att sitta och prata om sig själv. sin egna hyllning.
Du är så illa tvungen, så är det.
Ja, jag vet. Nej, men det var helt sjukt. Du vet hur folk alltid säger så här, nej men jag var inte alls beredd på det här, hej ho. Mm. Jag var inte beredd på det här. Liksom sättet det skulle vara på.
Klyschkungen.
Ja, men man vågar inte förbereda sig på någonting.
Nej, jag fattar.
Man tonar ner själv. Så att jag...
Ja, ja.
Väl när det blev som det blev, liksom... stående ovation. Alltså det är så jävla sjukt det. Och liksom sättet det blev på. Jag var helt jävla knäsvag. Det var precis samma känsla som när man typ kysstes för första gången. Alltså knäna bara vek sig. Jag var typ lite rädd på såhär, fan alltså kommer jag palla det här liksom? Ja. Och sen när allt var över då, när jag hamnade under läktaren i tystnad, då var det såhär, vad fan var det som hände precis? Ja. Men det var sjukt stort, rörande liksom. Det är någonting man kommer minnas resten av livet, det kan man ju lugnt säga.
Nej, det är såhär, du fick gå ut på isen, det blev en stående ovation, klacken körde igång, du fick vinka lite till publiken. Det var ungefär det var typ, eller om vi liksom ska konkretisera det.
Ja, de hade ju kört upp någon highlights-video där.
Ja.
Var lite synd att ett gäng av de snyggaste målen, det var ju under coronasäsongen. Det var inte så jävla bra drag på läktaren då. Nej, men och sen fick jag lite någon goodiebag där och någon tavla och skrev upp något schysst tifo där och sådär. Nej, men det var en jäkligt fin avtackning, det måste jag säga.
Jag såg att du kallades viking eller viking på någon banderoll där. Kände du dig som en sån?
Inte just då, inte med de veka knäna. Det kan jag ju säga. Allt annat än. Ja, men de bygger väl det på kapten Rödskägg på något sätt. Fyndigt.
Saknade du Schweizlivet?
Det gjorde jag. Jag fick ju till lite så här, fick ju till en skön spakväll. Var nere i Zürich, ölvandrade lite, kom till min gamla liksom hemmabar eller vad man ska säga.
Den besökte vi.
Jajamän. Och det var ju kul när jag kom dit liksom, så fanns det ingen plats alls. Då känner ena liksom bartenden igen mig och började, du vet, riva fram ett eget bord och stol till mig. Alltså, då har man ju ändå...
Oj.
Då har man ju ändå gjort avtryck på något sätt.
Med tanke på att du bodde på den där jävla baren så var väl det rimligt.
Ja, rättvis kan jag känna.
Ja, men fan vad härligt. Ja. Då kom du in i någon slags andra andning där.
Ja, men vad skönt. Solen sken också. Det var ju shortsväder där. Det var synd att jag hade åkt ner i ullbyxor och långtröja bara. Svettade som ett as. Nej, men det var skitkul. Det var ashärligt att vara tillbaka. Ska se om jag kan ta mig ner någon fler gånger. Jag fick ju presentkort på, det var ju kul, mina gamla lagpolare då, eller laget. Jag var inne hos dem efter. De lyckades ju vinna, vilket var helt fantastiskt. Och då hade ju gubbarna skramlat ihop då ett litet kuvert till mig. Och talet då som kaptenen höll var ju att, ja du Figge, nu när du har slutat och äntligen fått tid för din riktiga passion i livet så har vi löst boende och liftkort till dig när du kommer ner och hälsa på nästa gång ner Sir Matt. Så det var ju faktiskt, det var ju också jävligt gulligt och fint. Det var kul.
Lite skidåkning.
Ja, exakt. Nej, jag ska försöka ta mig med någon fler gång. Nej, men det var en fin helg.
Fan vad härligt för dig. Och sen då raka vägen från Klåten till Mora, där du befinner dig just nu.
Från en metropol till en annan. Ja, här sitter jag nu.
Fan, Mora. Då tänker jag bara på den där målgingen som de kör. Den gör fortfarande ont i mig efter att de senast var uppe i SHL. Det är en sån där som är så... Den är så usel att den blir bra.
Ja, nej, ta bort det där bra. Jag får också lite ångest. Nej, men okej.
Så här, vi lyssnar på det lite kort bara.
Ja, väldigt kort.
Det är så skönt att se Mora göra mål.
Nej, det måste vara klart nu.
Nej.
Det är här någonstans som man brukar slavklubban mot båskanten.
Mora IK har gjort det igen. Då bränner man av klubban mot Sverige.
Ja, exakt. Och så ser man gärna typ Mattias Bromé stå och käfta där vid båsen någon annan, liksom på andra sidan.
Ja, just det. Ja, men vi har ju pratat om det med måljinglar tidigare. Att jag tycker i alla fall att de ska vara liksom, de ska irritera motståndaren. Mm. Och så minns jag att det var med det. Mora, så jävla gutt. Ja, men hoppas du får en fin vistelse där i Dalarna i alla fall då, Figge, med ditt riktiga jobb så att säga.
Ja, snällt.
Vi ska väl också säga välkomna, kära lyssnare, till det 95:e avsnittet av Släppsargen. Och skicka med att ditt idolkort, Figge, som vi snackade om senast, gick ändå för 150 spänn.
Ja, det är tre Big Macs ju. Fan, vi har ju plusmeny snart.
Så du kan ju försöka suga åt dig av det och med stolthet gå in i veckans avsnitt. Du och jag, Figge, spelar in det här avsnittet någon timme innan tisdagshockeyn drar igång. Men det finns en rad snackisar sedan sist som jag tänkte att vi skulle beröra. Niklas Hjalmarsson, 35, hade lagt av med hockeyn, men nu kliver den trefaldige Stanley Cup-mästaren in hos HV71. Ändå en bomb får man säga, men vad betyder det här, tror du?
Ja, alltså först och främst, fy fan vad häftigt.
Ja, det är coolt.
Är det bestämt att han ska spela? Det var väl snack först om att han skulle träna igång sig, va? Och se om det skulle funka.
Ja, men så här, han ska väl träna igång sig, och det har väl surrats om spel kanske efter novemberuppehållet typ.
Okej, nej men skithäftigt. Fan, han kommer ju tillföra liksom så som han var som spelare. Det kommer ju vara liksom fokus defensiven. Han kommer ju visa gubbarna med att täcka skott till exempel. Men sen, det är ju rutin som kommer in. Alltså, jag tror att det kan vara ganska skönt för vissa gubbar att få in honom och kunna ställa lite frågor och ta hjälp av en sån gubbe. Alltså, succé om Jalle skulle hålla och verkligen bli spelbar liksom.
Trots att han varit borta ganska länge från hockeyn och sådär, så tror du ändå han har krutet kvar att gå in och vara liksom bra i SHL.
Jag tror ju det, alltså jag har ju förhoppningen. Jalles spelstil sådär, jag ska inte liksom ta något från honom sådär, men sättet som han spelar hockey på, det är liksom inte, du vet, en glidare som ska få in sin underbara skridskoåkning, även fast Jalle är en ganska fin skridskoåkare sådär liksom, men det som han har stått för, det här hårda, roa, liksom hänsynslösa. Jag tror att om det är någon typ av spelstil som ska funka att liksom komma in med efter en säsong ledigt, så är det hans.
Ja, det finns väl en rimlighet till det. Kanske kan han få yngre backar som typ Emil André och sådana och liksom växa lite mer dessutom. Du var inne på rutin innan.
Ja, men absolut. Alltså, tänk om han sätter sig med André. Alltså, han kommer känna att han har en helt annan trygghet att kunna fladdra loss och liksom spela ut på ett annat sätt när han har liksom en trefaldig precis bakom sig som skyddar den. Det är helt övertygad om.
Nej, häftig grej får man säga.
Jag tänkte på en annan sak där med Jalle. Han spelar ju med väldigt högt visir. Alltså du vet, upptiltat sådär. Hur många matcher tror du kommer ta innan en svensk domare kommer in och pillar lite i det och ber han fälla ner det?
Nej, men visiret är det.
Ja, efter tre Stanley och 4 000 matcher NHL. Ja, nej men det är klart. Ja, pappa.
Ja, exakt. Du tycker han ska vara lite immun mot sånt där?
Jag tycker det är lite som jag tyckte med Niklas Hävelid. Det var ju exakt samma strul där. Jag tror jag dragit den någon gång när det var någon domare som sa till honom, kuben tror jag, och dra ner visiret. Han bara, men för fan kuben, alltså jag spelar i 20 år och det här är det sista jag gör. Ska du komma in och pilla på mitt visse nu?
Ja, det är lite kul faktiskt.
Ja, det är det.
Det har även varit mycket snack om domare den senaste veckan. Vi ska bara toucha på det lite kort. Det här tog ju fart efter att Niklas Wikegård körde på ganska rejält i direktsändning mot domaren Johan Nordlöf efter Örebro-Färjestad. Mm. Hur hård ska eller får man vara mot de svartvita? Alltså, har det gått över styr tycker du?
Alltså så här, jag kan ju fatta Vikens lite kritik och argumenten han framför och hela den balletten, och jag kan förstå andra sidan som tycker att det är för mycket liksom.
Mm.
Jag personligen är fortfarande sådär att jag behöver inte se domarna så mycket i tv-intervjuer, och det är pauser och det är efter och de ska förklara sig. Jag kan förstå som publik att man vill ha lite insyn och ha en kommentar liksom.
Svar på sina frågor kanske. Hur kunde ni bedöma det så här?
Ja, och det kanske finns någonting man kan göra då efter matchen, och det här var väl efter matchen också, va?
Ja.
Men min ståndpunkt är alltid att domaren ska inte synas. Alltså så här, när han har gjort en perfekt match, då ska, alltså, man ska inte notera han varken på isen eller efter liksom. Det är en del av spelet som man, jag vet inte, jag vill på något sätt inte att de ska uppmärksammas på, alltså åt ena eller andra hållet. Jag tycker att det blir lite konstigt med intervjuer, även fast jag förstår att det kan ibland vara ganska bra att dels för domarna själva att kanske få förklara sig, förklara en situation för folk som kanske inte har fattat, och även för publik att lyssna till det.
Men om det blir som du säger, blir det inte också då, skulle nog en del kunna hävda, en skyddad verkstad som det lätt pratas om.
Vad blir den skyddad mot då? Det blir ju mot publik.
Ja, det blir väl, ja, typ, jag vet inte riktigt.
Alltså, jag vet inte om jag ser, alltså jag tycker att man ska på något sätt skydda domarna. Alltså, så här, fan, nu blir ju jag, du vet, den här ena och andra sidan killen, och jag hör att jag låter lite trasslig.
Ja, men så här, man kan ha två tankar i luften på samma gång.
Ja, alltså jag tycker att de ska skyddas utåt, om jag säger så.
Okay.
Inåt ska de absolut inte skyddas.
Okay.
Alltså då ska de granskas precis på samma sätt som spelarna, tycker jag.
Det gör de ju också.
Oh ja.
Alltså, många tror ju att domarna gör sin match, duschar och åker hem. Men det är ju möten och utvärderingar och coaching och sådär internt. Alltså det sker ju väldigt mycket bakom kulisserna som inte når ut, så att
absolut
säga. Så det där är stenhårt. Det har jag fått höra lite om. Jag pratade faktiskt med en domare häromdagen som inte verkade alls speciellt brydd över det här på slutet, att det varit mycket fokus på domarna. Alltså, kan det vara så att det är mest i media som hetsar igång det åt dem,
ja,
så att säga?
Alltså, kanske skulle kunna vara. Jag vet faktiskt, klurig fråga faktiskt. Vad tror du själv? Vad känner du? Har du funderat där någonting?
Nej, men jag vet inte. Men jag tänker, när det blir en sån grej som en Wikegård, det blir stort i media och folk reagerar en del på det. Alltså, vissa tycker att det är för hårt mot domarna. Vissa tycker att domarna ska kunna ta kritik.
Mm.
Men att det kanske inte bara för den sakens skull blir en sån jäkla stor grej för dem.
Ja.
Absolut att det skrivs lite om det i kvällspressen, men så här, jag har ingen aning, men jag fick intrycket i alla fall att så här, ja, vi har fått lite kritik i media, so what? Det var och sen kan det såklart skilja från individ till individ hur hårt man tar det, men jag vill ju mest värda den tanken att det kanske mest vi utanför som går igång åt domarna inom citationstecken.
Men det blir också lite det här då, alltså vart ifrån den här kritiken kommer. Alltså, det är inte så ofta man ser det här från, alltså, experter, om jag säger så.
Nej.
Ut till domare liksom, att de ska få liksom försvara sig, alltså.
Nej, men det är därför det blir en stor grej.
Nej, men exakt, så där, någonstans där så kan jag hålla med dig om att det kanske är på det sättet.
Och sen att supportrar brinner igång på Twitter och sånt där. Alltså, jag tror inte ens det krusar domarnas horisont.
Nej, det gör det nog inte.
Sen kan man ju alltid diskutera så här, hur sugna blir yngre personer på att bli domare och sånt där.
Mm.
Ja, det kan man spekulera i.
Ja.
Vi landar väl inte i något exakt här, men det är också det är också ett luddigt och liksom abstrakt ämne. Men jag tyckte i alla fall det var värt att vädra, för det har varit mycket senaste veckan.
Ja.
Linus Klasen till Djurgården, Figge. Mm. Börjar inte det här lagbygget bli larvigt starkt på pappret för att vara hockey allsvenskan?
Vem i hela världen tror du gnuggar händerna mest över det här, den här signingen? Ja, men gissa.
Är det vår polare med två bokstäver i förnamn, tror du?
Nej, KG är bara näst gladast. Gladast borde vara Olle Liss.
Ja, han kommer få en och annan fin macka.
Ja, men skojar eller? Alltså, fan, jag har ju fantiserat lite. Jag tror vi har varit inne på det någon gång. Att få stå i den cirkeln och motta Linus passningar. Alltså, ja, det blir till att Liss höjer klubban och är beredd. För de kommer att komma. Jag tror att det där kan funka jävligt bra. Så där har de nog ett fint vapen i powerplay. Det ska bli sjukt spännande att se.
Det känns som att han ska kunna kliva in i hockeyallsvenskan och vara snudd på dominant, eller?
Jag är 100% säker på att han kommer tillföra i powerplay och etc. Sen ska det bli lite kul att se. Ja, men lite så här, 5-mot-5-spelet. Hur skiljer sig det liksom mot den schweiziska andra liga,
just det.
Etc. Just det. Hur som helst, jävligt häftig liksom värvning. Det ska bli sjukt kul att se.
Sen är ju bakgrunden till varför han vänder hem till Sverige inte så jäkla rolig.
Nej.
Men det kan vi ju lämna därhän. Vi fokuserar på hockeyn. Och hoppas allt går bra för Linus och hans familj, såklart. Jag såg, apropå det här att han signade med Djurgården, en lite finurlig tweet om att Klasen måste gått just till Djurgården för att det är större chans att vinna SM-guld där än med Luleå.
Jag har inte sett det, men det var ju fyndigt. Måste man ändå säga.
Tyckte det var lite småkul, givet att det har ju varit lite sådär med att landa ett nytt guld upp i norr.
Ja.
Men du, kring hockeyallsvenskan, nu sätts det fan eld i röven på andra lag med en seriös ambition om att nå SHL 2023.
Ja, det borde göra det i vilket fall. Alltså, inte avsevärt sådär, men alltså, jag tror att man nog känner att fan, Djurgården, dels går de ganska bra.
Ja.
Eller de går bra, det gör de.
De går bra.
Och toppa med en sån här värvning liksom. Det är väl klart att de känner att vad fan. Skulle vi också behöva vrida på någon knapp här och se om vi skulle kunna göra någonting. Det tror jag faktiskt.
Ja, men jag förstår om man blir lite stressad hos Modo eller Björklöven. Sådär att bara oj, det slutar inte gasas hos Djurgården.
Nej. Ja, men det är väl klart att de ser ju. Det gör de.
Ja, det blir kul att följa. Du, lite NHL faktiskt.
Hemmaplan. Ja. Här kan man ju ett annat.
Ja, men precis va. Du är ju något av en expert på den här ligan. Men Phil Kessel har nu spelat 990 matcher på raken.
Ja.
Därmed passerat Keith Yandle och satt ett nytt så kallat Iron Man-rekord.
Ja, det är så jävla sjukt.
Ja, men det är väl helt sjukt.
För mig är det ofattbart. Alltså, jag tyckte att det var sjukt där. Det var ju några år sedan som vem fan var det då? Andrew Cogliano, tror jag, som också hade något så här sjukt, om han hade spelat 850 eller någonting. Och så blev han ju av med det då för att han åkte på någon avstängning. Den är ju också jävligt tung alltså. Men 990 fighter. Alltså,
Han har inte missat en match på 13 år.
Ja, och då också så här, då kan man säga, han har ju fått ganska mycket skit för att han har liksom sett som otränad och hej och hå.
Han är bara bra på att äta korv med bröd och nej, men exakt. Så vidare.
Och han har ändå lyckats leverera och spela 990 raka liksom. Aha, okej. Okay. Ja, nej, men det där VO2-värdet, det var ju skitviktigt.
Ja. Fan, du och jag ska ju få nöjet att se Phil Kessel några veckor i Vegas.
Ja, mäktigt.
En till NHL-grej. Din gamle lagpolare Rasmus Dahlin, mål i de 5 inledande NHL-matcherna, vilket han är första back i historien att fixa.
Ja.
Inte det jävligt coolt ändå?
Det får man ju lugnt säga. Det kanske är Rasse-säsong den här. Alltså, ordentligt nu. Kan det vara det eller?
Ja, men man har ju funderat så ett par år att när ska det verkligen smälla till, och det kanske gör det nu.
Ja.
Men det är ju stort att bli historisk på det här sättet. Det anar du inte när ni åkte runt på samma skitiga is i Skandinavium till exempel.
Vet du, Nicke, det gjorde jag. Jag såg den komma.
Ja, Ni var väl några stycken som gjorde det. Ja, men ja, häftigt får man säga. Det är mer standard än undantag, känns det som, att man i exempelvis SHL kör på 20 utespelare plus 2 målvakter. Alltså, det är maximalt tillåtna i sin laguppställning till match. Jag har själv funderat på det här rätt länge och såg dessutom att diskussionen fick nytt liv förra veckan. Vad tycker du, Figge? Är 7 backar och 13 forwards att föredra framför 6 respektive 12 till exempel?
Jag tycker nog det. Eller jag ser ingen jätteproblematik i det. Jag som 13 forward eller som 7 back, du kanske inte får skit mycket istid. Men alltså, jag kan ta det till den spetsen att, vad fan, det är fler spelare som är igång och spelar. Alltså om den här 7:e backen, okej, han kanske inte får något byte alls. Men det kan också vara en ung spelare som, nej men du vet, upp och se och lära lite, hur funkar roadtrips här. Mycket sånt där. Sen finns det ju, det är ganska många lag som spelar på 7 och 13. Ja, det blir inte skitmycket istid på de gubbarna, men de är ändå igång. Jag ser inte så här jättestort problem här faktiskt.
Nej, okej. Men extra spelare då, om vi väljer att kalla dem det. Ofta juniorer behöver ju resa, byta om, värma upp, får generellt sparsamt med istid om ens någon, blir mest att nöta bänk, kanske då missar något med J20 där man annars har en bärande roll. Är inte det lite av ett problem då?
Ja, jo, alltså det är väl klart att det ligger någonting i det också, men man måste väl ha en balans då. Det där är upp till klubbledningen att känna så här, ja men har man en ledande spelare i J20 på 10 matcher. Säg att han spelar 9, sen har han en då som 13:e forward. Det ser inte jag som något problem. Man kanske kan rulla på fler spelare på den rollen liksom. Sen jag...
Du tycker ju fan... Det är dumt att lyfta det här med dig, för du tycker bara att spelare ska liksom lira mindre, för det är skönt.
Ja, alltså du blir betald per minut. Nej men alltså jag ser de här nackdelarna, absolut. Det gör jag. Och man har väl suttit i den situationen själv kanske någon gång, när man känner sig, vad fan, jaha, vad gör jag för någonting liksom. Men jag kan också se vinningen i det, fördelen. Och det tror jag att de flesta andra kan göra också.
Men är det inte bättre att man kommer upp när det verkligen finns plats? Alltså när man behövs på riktigt. Jag tänker att det kan vara lite mer utvecklande.
Ja, det är väl optimalt såklart. Men jag tror fortfarande att det är en ganska bra inkörsport att liksom kunna få 3 minuter där, 4 minuter där, 6 minuter där.
Okay.
Just för att liksom ta en fot in. Och det är ju, alltså, det är inte bara själva hockeydelen du ska lära dig. Det är ganska mycket utanför också. Och se lite hur det funkar. Hur funkar A-lag? Alltså om vi centrerar då till junior och sådär. Hur funkar A-lagshockeyn? Vad fan, hur värmer de här gubbarna upp? Du vet, se en yngling som kanske... Alltså han blickar ganska mycket mot den här 30-35-åringen och ser hur han jobbar. Och tar med sig det till juniorerna till nästa match och liksom kanske visa de gubbarna i juniorlaget att men vad fan, så här gör de ju här uppe, och då helt plötsligt kollar de på killen som precis har varit uppe, så att det finns ju en positiv liksom sak i det också.
Ja, men jag är med dig på att det finns en uppsida. Jag spelar ju lite, vad ska man säga, djävulens advokat för att det, jag tycker ändå det är ett ganska intressant ämne att diskutera. Men så här, det går ju att spela på så här, bara 5 backar och 3 kedjor om det behövs. Man väljer till och med att göra det ibland. Och då borde väl totalt 18 spelare räcka om man skulle tajta till det något.
Ja, så är det ju i Nordamerika, va? Där får man väl bara dressa 18, tror jag. Och då är det alltid så där, om du ska ta med en extra forward eller, alltså då brukar det bli lite knöligt åt det där hållet istället.
Och jag säger så här då, att jag har ett litet förslag.
Okej, ge mig det.
Det är ingen färdig tanke, mest en grej på uppstuds. Alltså i SHL och HA typ, då kanske man ska ha 10 matcher per säsong då man får ha med 20 spelare. Så det väljs liksom mer med omsorg och inte bara slentrianmässigt. Och i de övriga så du får nöja dig med 18.
Ja.
6 backar, 12 forwards.
Nej, absolut. Det är fan inte jättedumt, Nicke. När vi ändå är inne på ämnet, jag har ju tänkt, jag tror att det var med Nisse Andersson som jag pratade om det här med att få ner trupperna till att man bara får dressa liksom 3-5-er.
Ja, men vadå? Det är ju lite samma sak.
Alla skulle få spela mer.
Ja.
Tempot skulle sjunka lite.
Ja.
Vilket kanske i sin tur skulle gjort att man kunde få bort lite huvudtacklingar och lite annat sånt där skit på så sätt. Så det, där har du faktiskt också någonting att bygga på. Det är någon så här, ja, nej men 10 matcher så får man bara spela med 15 gubbar. Jag vet inte. Få in något. Ja, jag vet fan vad vi spånar här nu.
Om man vänder på det, tajta till det ännu mer. Ja. Nej, men för då om man skulle sätta en begränsning på antal matcher så man får liksom lyxa till det med hela 20 spelare. Ja. Extra back och extra forward. Då hade ju lagen behövt, ja men som jag var inne på, välja det här med omsorg lite mer. Kanske när någon ordinarie forward har någon skadekänning, ja men då vill man ha med någon extra, för han kanske bara kan lira en och en halv period och så vidare.
Spelschema där, när man kanske har lite längre liksom mellan matcherna, då kanske man är med på, nej, det är fan, det är inte jättedumt, Nicke.
Sen så här, färre spelare leder kanske till tröttare spelare också, och fler misstag, vilket gör det mer underhållande. Kan man se det så också?
Så kan det absolut, va? Nej, det finns fördelar och nackdelar här. Det hör ju jag. Det känner ju jag.
Ja. Precis. Ja, men jag kan se fördelar och nackdelar också. Men just nu känns det som en sån jäkla självklarhet det här med 20 utespelare plus 2 målvakter. Och man kanske hade kunnat korrigera det lite grann. Till exempel genom att sätta någon sån här matchbegränsning. Vad vet jag?
Ja, men tänk dig för ett tag sedan när man i stort sett ända spelade på 3-5-er. Fast man även hade 4-5-er. Dressade liksom. Där kan vi snacka om att det kanske blev lite småtokigt alltså. När man vaskar en hel femma junior.
Men du, när man till exempel när man i slutet av en match ska jaga kvittering och man kör den här klassiska att gå ner på 3 kedjor, är det jobbigt?
Om du gör det i längden, ja. Du klarar liksom att spela det i 10 minuter, par matcher, men ska du hålla på så där varenda gång så blir det tufft.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat om det här med extra spelare och så idag. Men vad är det starkaste minnet av på det här luddiga ämnet, Robin?
Ja, men alltså det första som dök upp, det var ju, vi fick ju en sån här coronamatch i om det var förra säsongen eller året innan det. Förra säsongen var det. Då var det sådär att man var tvungen att dressa om man hade ett visst antal, och det var ju ett fånigt antal. Det var ju typ, har du 10 gubbar och en målvakt, då måste du spela. Så att jag tror att vi ställde upp med så här, undrar om vi var 2,5-5.
Ja, det är tajt.
Ja, en målis och så någon backup då, någon junior. Ja. Det var ju helt sjukt alltså.
då fick du göra själv för lönen
igen. Ja, det kan man lugnt säga. Men alltså så här, det var så jävla roligt att spela. Alltså, du vet, spela varannat byte, det är ju skitkul. Ja. Men satan vad jobbigt det var alltså. Men det var ju kul att så här, ja men få börja tänka lite annorlunda, du vet. Efter halva matchen, då var du ju ganska färdig. Ja. Och då var du helt plötsligt tvungen att spela skitsmart. Hela tiden, du vet, alla byter, du vet, du gjorde aldrig ett byte över 25 sekunder, du la ut det. Alltså man såg på de spelarna, de var kvar, att man, såhär, de spelade jäkligt mycket smartare och liksom, så det var ju kul på sitt sätt. Sen har jag en annan, när jag var extra spelare själv, spelade i Djurgården, skulle vi åka till Karlstad, möta Färjestad. Innan matchen då får jag och Dick Axelsson får reda på att vi ska få dela på en plats.
På 13:e forward.
Ja, exakt. En var ju 12, 13. Vi fick dela på en plats liksom i fjärde linan. Så det var så, ja, han fick köra ett byte. Då satt jag längst bak på byten eller på bänken, och sen skulle jag, du vet, det var sånt jävla kaos, så jävla amatörmässigt gjort alltså.
Vem fick mest speltid av er?
Nej, men vi fick väl lika mycket vardag. Så på de där kanske 10, men vi fick väl 5 vardag kanske eller något.
Ja.
Fick dela broderligt. Ja, vad fint.
Dela upp istiden som 12 och 13 forward. Mysigt.
Ja, herregud alltså.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han är hockeyallsvensk programledare, SHL-kommentator och har precis inlett sin 11:e säsong hos C More. Den här 36-åringen från Skellefteå har på senare tid vuxit fram till den nyare hockey-tv-generationens kanske mest populära profil. Är märkligt besatt av siffran 10 och har en nallebjörns vibb som få kan mäta sig med. Vi säger varmt välkommen till podden, Lars Lindberg.
Tack snälla. Typ den finaste presentationen jag har hört om mig själv. Jag har varit lite började skruva på mig lite grann.
Ja, men det känns skönt på något sätt att vi börjar där. Hur är läget med dig?
Ja, men bra. Jag har just kommit hem och hunnit vara med dottern lite grann här. Hon har varit på Leos lekland. Hon är bara ett, så att hon är tidig på Leos lekland. Men det innebär ju också att hon pumpar ut all energi där. Och då var det faktiskt lite kvar. Det brukar inte vara så. Det brukar vara full fart konstant. Så jag matchar hennes energi nu ungefär.
Lite talangvibben då på henne, eller? Att vara så tidig på Leos lekland.
Jag har ju inga superförväntningar på bollkänsla och sånt. Jag tror inte att det är där jag kommer rädda min pension. Utan i så fall ska man ju hitta på att hon ska bli bra på att, ja, förhoppningsvis kanske något kreativt.
Ja, vi får se. Hon kanske tar efter farsan.
Tanken har slagit mig att hon ska vara så här 10 år och då ersätta mig. Men vi får se.
Ja, det är bra. Lars, ska vi börja med det där med siffran 10? Ja. Varför älskar du den så jäkla mycket?
Det är ju den konstanta frågan man får i alla så här sammanhang när man pratar hockey. Så här, vilket lag håller du på? Men jag har som aldrig riktigt haft något lag förutom Liverpool som jag verkligen har idoliserat. Men däremot har jag verkligen nördat ner mig på siffran 10. Ronaldinho, Pavel Bure, Maradona, Pelé, liksom alla superstjärnor hade ju 10. Och därför så var det som en grej om att är man bäst i laget har man nummer 10. Mm. Och sen blev det en grej under min uppväxt att jag var aldrig bäst på någonting, men jag krävde alltid att ha nummer 10. och
det här blev så... Du kunde inbilla dig att du var bäst i
alla. Ja, men det var så stående skämt liksom. Vi hade en kompisturnering där vi spelade på, det finns en så här hemvändarfestival där jag kommer ifrån. Ja. Och på lördagarna hade vi en så här kompisturnering där alla stadsdelar hade sitt egna lag. Och mitt lag, jag värvade ihop liksom de som spelade division 1 och 2 fotboll och hittade någon snedkoppling till varför de var min kompis. Men krävde ändå att jag ska ha nummer 10 trots att jag överlägt sig sämst i laget. Och då var det bara, för att dra det här ännu längre, så kallas jag för Lärs sedan jag var liten. Och då hade vi skrivit på så här vita t-shirt där med tuschpenna, Lärs och så 10 då. Ja. Men då var det någon som hade druckit lite grann som frågade, men varför står det läsk på ryggen? Och efter det så har jag blivit läsktian.
Det har tagit sig flera former det här. Ballat du lite nästan.
Ja, men å andra sidan så jag har ju tatuerat en liten fylletatuering i Thailand. En sån här, du vet, nummer 10 på hälen som man har. Man gör egna fotbollsskor och tatuerar. Så jag har gjort den på hälen. Så jag har nummer 10 tatuerad på min häl.
Ja, det är starkt på något sätt. Vad hade du för promillehalt när den ristades in?
Ja, men kanske 10. Förhoppningsvis. Ja. Jag var över
1,0. Var väl till och med involverad när du och din sambo fick besked om när er dotter skulle komma till världen, var det inte så?
Ja, det här låter ju påhittat, men jag har bra vittnen på det här, min sambo bland annat. Vi var beräknade att få barn den 4 oktober 2021. Mm. Men då var det ju covid, så hon var inne hos barnmorskan och sen så skulle vi få veta ett exakt datum när hon gjorde ultraljudet. Ja. Och då fick jag vara med via FaceTime och då så sa ju då läkaren så här, varit lite allvarlig och sa det att när vi måste nog ändra datumet lite grann, vi får skjuta tillbaka det. Och ingen reagerade lite speciellt mycket på det. Och sen gick det någon sekund och hon bara, så det nya datumet förväntad födelse är 10/10. Jag skriker i bilen ute på parkering allt vad jag har. Och läkaren hinner bli rädd. Alltså så här, på riktigt rädd. Men jag sa, för hon frågade då min sambo, vad är det som händer? Jag sa det att, ja men, du måste förklara vad grejen är.
Varför är han besatt av 10 oktober?
Ja, och problemet var ju också att jag ville ju liksom, den 7-8 så började jag säga åt min sambo så här, men nu är det liksom, nu får vi börja göra så jumping squats hemma liksom, förbereda så att 10, nu spikar vi det här datumet. Men det skete sig tyvärr, så att det blev 18-10. Lite besvikelse, men vi fick in en 10 där i alla fall, så det känns ju ruggigt viktigt.
Månaden ändå, där har du ju någonting.
Alla tröjor som kommer på med fotbolls- och hockeylag och sånt kommer jag ha nummer 10 för all framtid.
Du har inga så här tics kopplat till den här besattheten, att du måste rycka i dörrhandtag 10 och sådär?
Nej, men jag har ruggit mycket tics så här som jag typ aldrig berättar om för folk, men jag har någon sån här grej, men när jag sitter med tv-dosan så
släpp en bomb nu.
Men jag har ganska mycket små tics. Till exempel som jag går på trottoaren och så är det, du vet, en stor trottoarbit längst ut mot vägrenen, och så är det en liten när det är så här varannan, då måste jag gå på dem som har en stor ut mot vägen. Och samma sak när jag sitter och räknar. När jag sitter och ser på tv så sitter jag alltid och räknar hur många knappar det är på tv-dosan. Trots att jag har gjort det 1 miljard gånger och vet exakt hur många knappar det är. Och så måste jag ha jämna nivåer på tvn, att ljudet ska vara 8, 10, 12 liksom.
Ja, det är en klassiker. Du, hur många knappar har ni på tv-dosan där hemma?
31. Det har jag bra koll på. Ruggigt bra koll på det. Också fint att det är lika många på sovrumsteven som vardagsrumsteven. Så det är liksom ting som behöver inte konkurrera med varandra.
Det är ju fantastiskt.
Smal kuriosa, men den har något kanske.
Exakt. Kan du inte berätta lite för de väldigt många som inte jobbar med tv hur förberedelserna skiljer sig åt om du ska programleda eller kommentera, som du ju mest gör i SHL?
Ja, men det är intressant. Jag skulle säga att bara för att dra en snabb avskiljning mellan dem, att är man programledare så behöver du inte ha koll på alla spelares moderklubb eller exakt alla deras klubbar de har varit i hela deras liv. Det behöver du ha. När du kommenterar så ska du ha detaljkunskap om de två lagen du kommenterar. Då ska du veta i princip allting om alla spelare som finns på planen, allting aktuellt, och ha en hyfsad överblick på hur deras karriär och liv har sett ut tidigare med meriter och stora händelser. När du är programledare så måste du se till att du har fullständig kontroll på helikopterperspektivet. Vi spelar den här ligan, där här är förutsättningen, det här laget har gått så här bra, de möter det här laget, de har haft det här, de har en historik med det här i ligan, så vi bevakar ju hela ligan, vilket gör att om jag står och gör Djurgården mot Björklöven som jag gjorde i fredag, så måste jag ändå veta att Almtuna var bra förra veckan men förlorade de här två raka, och Östersund där uppe, de släppte in 7 per match, och nu har de en bra trend, de inte släpper in mål. Så programledare, helikopterperspektiv, kommentator, detaljstuderande. Och det där har ju du märkt till exempel, att jag bygger upp, alla är ju olika här. Det är en grej man pratar väldigt lite om i kommentator- och tv-branschen allmänt, hur man förbereder sig. Och jag har egentligen startat med lite grann på det där, att man kommer in, så det är ingen som säger så att ja men ta den här mallen liksom, och så fyll du i moderklubb, längd, vikt och din information, och så sen då kommenterar du med de här förberedelserna. Utan alla gör ju olika. Men det som jag har märkt funkar väldigt bra för mig är det att jag tycker ändå att jag är hyfsat prestigelös människa. Och ska jag göra två lag så ringer jag väldigt mycket i telefon. Jag brukar ju ringa dig när jag ska kommentera vissa lag, Frölunda, för att du har en koll på Frölunda. Yes. Du ser alla matcher, du vet allt som snackas om. Sen har jag några journalistkompisar som jag ringer i Göteborg, och så några andra som har bra koll. Då får man en ganska sammantagen bild av tre olika av varandra oberoende åsikter. Plus att du då dessutom pratar med tränarna och läser på. Och det är det sättet jag lär mig på.
Men kring det där med programlederiet, Lars, visst är det så att du ska hoppa in där i SHL ändå framöver, va?
Ja, jag ska täcka upp för Lena Sundqvist och Lasse Granqvist lite grann. Det är ju så att det går ju ett fotbolls-VM här nu som startar ganska snart. Och det går ju parallellt med att SHL-säsongen rullar för fullt och allsvenska säsongen rullar för fullt. Det gör ju att Björn Oldén, som då blir ensam kvar som programledare i SHL, han han kan ju inte jobba dygnet runt, året runt och varje dag och alla, alla matcher. Så då behövde de ha någon vikarie där. Så jag får vara substitute teacher någon match där och kliva in och vara den här som, du vet, alla drar dåliga ursäkter till. Jag har lapp från mamma, jag behöver inte vara med i det här. Nej, men så att jag ska vikariera lite grann och det känns ju kul.
Ja, det blir kul att hoppa in i SHL-studion lite grann.
Ja, jag tycker att det finns en ganska distinkt skillnad på Hockeyallsvenskan och SHL. Och sen är ju frågan då om det är liksom, för det är en annan tonträff i SHL tycker jag. Jag tycker att Hockeyallsvenskan är mer avslappnad och att det finns en annan mentalitet i den ligan. Alla är ganska inspirerade på att de vill synas och vill vara med på det mesta för att de är på väg uppåt i karriären. Ja. Frågan är med SHL, ja men det har ju varit ganska hårt klimat här nu senaste tiden. Liksom det är mycket domar irritation, det är mycket negativa rubriker. Det är inte riktigt så som jag vill ha det. Alltså jag menar, förstå mig rätt, jag vill inte att det bara ska vara gnäll hela tiden. Alltså jag började inte se på hockey för att alla gnällde på hur dåliga alla var.
Bra incitament för att börja kolla på hockeyn då. Det är så härligt med allt gnäll.
Ja, men alltså på riktigt, är det någon som har tänkt det så här? Ja, men nu ska jag slå på mitt lag här. Alltså, visst, alla vet ju att man gnäller, supportrar gnäller, att det här är dåligt, det här är dåligt, det här är dåligt. Men det är väldigt tråkigt om det enda man pratar om är så här, nu är det så himla dåligt. Och nu menar jag allmänt liksom alla som är runt cirkusen, liksom fans, lag, spelare, att det är ganska ofta att det är dåligt. Det är väldigt sällan man hör någon som går in i en intervju och bara, shit, såg du hur sjukt bra Ryan Lash var idag? Eller såg du Robin Rosén i matchen igår? Shit, jag vill också vara lika bra som Robert Rosén.
Du får gå in och sprida lite ljus när du vickar i SHL helt enkelt.
Ja, jag tror att det finns negativism i Hockeyallsvenskan också. Men, och jag tror inte att det är min uppgift att lösa det heller. Men däremot så kanske man kan bidra till lite positivare anslag i alla fall.
Vem tycker du själv är vassast inom hockey-tv i Sverige?
Väldigt många bra. Alltså, det är också samma sak med gnällkultur. Att det första man gnäller på när man ser på tv när inte ens lag presterar och domarna är dåliga, så nästa är ju den muppen som sitter och kommenterar matchen. Och det har man ju fått sin beskärda del av. Men för att inte bli allt för jäkla lång i det här svaret så är det ju... Ja, men det finns ju bara ett svar. Och liksom, om man inte säger Lasse Granqvist på den här frågan, då har man ju inte förstått alls vad det här handlar om. Men det finns ju inget rätt och fel. Men Lasse Granqvist är den bästa som har gjort det här i den här branschen. Med, när det kommer till språk, karisma... Alla som inte har träffat Lasse Granqvist kan ju se i tv att han har karisma. Men träffa honom i verkliga livet så har han ju en karisma som är... Där han inte begär att få ordet utan får ordet automatiskt.
Mm.
Men sen är vi ju bortskämda. Alltså, jag tycker att det finns otroligt många... Nu blir det ju lätt att man stirrar sig blind i sin egen omkrets. Men jag tycker att Björn Oldén är fantastiskt bra. Jag tycker Lena Sundqvist är skitbra. Jag tycker att Niklas Jihde är otroligt duktig på det han gör på Viasat. Bara för att inte bara nämna folk i mitt tv-hus. Vad har vi mer i sport-tv? Alltså, nu tänker jag mer på de som gör ungefär samma... jobb som jag gör. Men det är ju de som verkligen sticker ut.
Nej, men alltså jag håller med dig. Det känns som att Lasse Granqvist har... Det känns som att han har blivit facit på något sätt. Och då är det väl lite härligt att det är han du ska ta över stafettpinnen från och med bara för några tillfällen.
Och ändå fullständig mardröm att så här... Ja, men... klarar det här då? Du som är så jävla bra i hockey. Ersätt Lasse Granqvist då. Det kommer säkert ingen att ha någonting att... åsikter.
Ja, exakt.
Jag ska ersätta dem i en eller två matcher liksom, så det är inte hela världen.
Nej, jag förstår. Du har ändå rört dig runt Lasse Granqvist en hel del, Lars. Har du något liksom exempel på hans storhet eller vad vi ska säga?
Ja, men jag har faktiskt en story som sticker ut lite grann. För Lasse Granqvist har ju alltid varit... Alla som ser på sport i Sverige har ju en relation till dem som har varit med under ens uppväxt. Jag menar, som Svenplex Pettersson för den äldre generationen. Och Lasse Granqvist är ju för oss som är 80- och 90-talister den som har kommenterat allt stort i hela ens uppväxt tillsammans med några till. Men han har gjort i princip det mesta. Och jag kommer aldrig att glömma att första gången som jag skulle åka på, när vi samlas alla som jobbar på C-more, alla experter, kommentatorer, redaktörer, producenter och sådär, så skulle jag få flyga ner till Stockholm. Jag hade ännu inte gjort min första match på Simor och hade liksom kommenterat i tv i några månader i innebandy som är en ganska smal sport. Mm. Och när vi väl kommer dit och så gör Tommy Åström då, som är numera på Discovery, de hade produktionsbolag tillsammans. Han gjorde en liten presentation och sen presenterade han då Lasse Granqvist som nu då skulle köra den första punkten för dagen. Mm. Lasse går då och, som jag brukar säga, när han börjar prata, att ja, men då tände han lampan i rummet. På något sätt har han ett sätt att prata som gör att folk lyssnar. Och han går då igenom och presenterar folk när de sitter. Han säger, ja men här sitter Jens Fjällström. Han har varit spelare där, varit över till Kina och bla bla bla, och så över till nästa, bara Arto Blomsten. Han avgjorde VM-finalen det året och här sitter Arto Blomsten. Och så börjar han beta av folk så här efter en lista. Som vi satt i rummet. Och jag satt efter Anders Fredriksson, som jag kommenterade i tv hur länge som helst. Och då hade han kört såhär, Jens Fjällström, Arto Blomsten, Åke Unger typ, och Anders Fredriksson. Och så sen kom jag på mig själv att tänka att efter Anders Fredriksson är det jag.
Vad har han på mig?
Då kommer han att peka på mig och säga, vad är det här för stolpskott? Vem fan är det här? Det trodde jag att Lasse skulle säga. Men då har ju Lasse på något sätt då, om man bara allmänt hade koll på vilka som skulle närvara på mötet, så efter Anders Fredriksson så pekade han på mig och så tog det någon sekund och jag bara, nu blir det här pinsam på riktigt liksom, och nu kommer han att vem är det här? Men då vände Lasse på det, han bara, här är Lars Lindberg, kommer göra sina första matcher här nästa vecka, aldrig kommenterat på Simor tidigare på hockeyväg, men kommer från innebandyns värld, bla bla bla. Har dessutom 10 år på sig att ta alla era jobb, så att Lars Lindberg, se upp för han, han har någonting. Och så gick han vidare och jag satt ju där bara, först den här första bara, shit, dodge the bullet there, och sen bara, han visste alltså att jag var här och att jag, vem jag var. Då tyckte jag att det var lite fräsigt att han verkligen hade, jag menar att han såg alla i rummet på det sättet. Det är också någonting som jag, inte för att det är Lasse som har fått mig att lära mig det, men att behandla alla lika liksom. Arto Blomsten, han är van att folk känner igen Arto Blomsten, men jag som satt där var ny, jag var inte van det, och det var, betydde otroligt mycket för mig att han pekade på mig och visste vad jag hette.
Ja, men det förstår jag. Men du var inne lite på det här ändå, Lars, tycker jag. Hur viktigt anser du det att man, vad ska man säga, att man har sin egen grej, eller att man kanske gör sin egen grej i tv, att man inte bara försöker stämma in i någon slags snittmall?
Både och det där. Jag skulle säga att när jag började kommentera så kommer man in med, för mig som för väldigt många liksom, en pojkdröm, flickdröm som har gått i uppfyllelse. Ja. Man ska äntligen få sin chans att få kommentera, och för min del så kom jag via innebandy och sen hoppade jag ganska snabbt in på SHL. Och då var det en som sa det till mig, att tänk på att hjulet är uppfunnet redan. Att bemästra, att få det att rulla innan du börjar ändra på hjulet. Och det där tror jag är väldigt enkelt, att när man kommer in, att man har en ganska rejäl övertro på sig själv, att man tänker att nu ska jag revolutionera sport-tv-branschen för att nu kommer jag här och få äntligen min chans. Och jag skulle säga att på riktigt tog det mig, alltså jag skojar inte med att säga att det tog 7 år i tv innan jag ens kunde stå för en del av det som jag sände ut. Liksom i mitt det kallas för avsändarskap, det är ett jäkligt högtravande ord. Men alltså bara allmänt, jag kunde stå för att den där muppen som sitter och pratar i tv, att ja, men det där är Lars.
Ja, sure.
Det tog mig 7 år och säkert ja, men lätt 500-700 matcher innan jag listade ut.
Mm.
Och därför så tror jag att folk ska ha den ödmjukheten om man väl ska in i den här branschen, vilket många drömmer om. Att så här, försök inte att återuppfinna hjulet, utan bemästra grunderna först och gör det bra under kontinuerlig tid. Så jag tror att det är viktigt att hitta sitt eget sätt att vara i tv, men att inte ha för bråttom på det, utan att jobba upp grunderna liksom, att hitta en timing, hitta en melodi, hitta ett språk, och sen efter det kunna välja att ja, men jag kanske är lite på det här sättet. Och då därefter blir så. Att inte tänka att man ska gå in och bara spela Allan Ballan från start. För det kommer inte att hålla.
Det blir ju såklart en hel del resande för dig. Vad är det mest minnesvärda som inträffat? on the road i hockeyns tjänst.
Ja, men alltså man har ju många sådana här snökaos där man liksom har funderat på att om man verkligen ska komma fram i tid. Jag har ju faktiskt missat en match, två matcher på grund av snökaos när jag bor uppe i Norrland. Ingenting som sticker ut så här jättemycket mer än att det var supermycket snö. Det gick helt enkelt inte att ta sig fram. Men jag har ju en historia som är... Men jag kan väl bara säga vad som hände och så får jag förklara bakgrunden sen. Men jag har ju alltså blivit översprungen av en häst.
Va? Det var inte den vita hästen?
Nej, det var inte den vita hästen. Det var inte något sånt. Utan det var alltså faktiskt fysiskt en häst som sprang över min bil på väg hem från match i Övik. Och jag ska förklara varför det här skedde. För det finns ju, det låter ju bara, ja. Vad sa han? Var det en häst som sprang över bilen? Ja, det var en häst.
Det är svårt att ta in.
Ja, men det var verkligen en häst som sprang över min bil.
Ja.
Och det här, det finns ju en mörk baksida på det här. Men det har gått så pass många år och jag typ aldrig berättar det här för speciellt så många. Så vi kan försöka se det märkliga i det. Och sen då av respekt mot dem som, för det var ju faktiskt någon som ägde den här hästen.
Ja.
Och det finns en tragisk sida på det. Jag är en djurvän, så vill jag bara flika in. Så jag vill inte göra mig allt för lustig på det. Men det är ju en väldigt märklig grej att säga liksom, att en häst har sprungit över min bil.
Det är en kul sägning, så enkelt är det ju.
Ja, så är det. Det som hade hänt var att när jag åkte från Örnsköldsvik så sa de på radion att det är hästar som har flytt från sin hage ut på E4.
Ja.
Och jag kommer och kör på E4 och ser då att det står bilar stilla. Så jag stannar liksom en bit bakom en lastbil.
Okay.
Och då ser jag att det kommer ett gäng hästar och springer rätt mot mig på E4. Och jag tänker så här, vad gör jag nu? Jag sitter i bilen, jag var själv och visste inte, så här, ska jag köra av? Det hade jag kunnat göra, men det var ju E4, så att det fanns ju liksom vägren, så här, vad heter stolpar på båda sidor, så jag tog mig ingenstans.
Nej.
Och då ser jag bara när hästarna passerar mig, ser jag ju paniken i deras ögon, att de flyr ju, hästar är ju flockdjur, så de flyr ju liksom när de blir rädda för någonting. Och det hade snöat mycket den här natten, så de hade ju helt enkelt trampat ner staketet och sprungit ut på E4. Och där satt jag, och jag hinner ju bli så sjukt, sjukt rädd. Sen ser jag då att de passerar förbi mig och hinner ju då tänka, yes, de sprang bara förbi, det här är lugnt. Och sen smäller det ju och jag hinner ju inte knappt uppfatta vad det är som händer. Och så sen när det har gått 2 sekunder så sitter jag där och vet, framrutan är söndertrampad, taket är inbucknat, motorhuven, allting. Och jag funderar bara så här, vad ska man göra? Ringer polisen och säger det att du, det här har hänt. Då bara, jo, vi vet. Och det här, tyvärr är det så att det finns inget du kan göra. Vi vet om att det här har skett. Det har hänt med andra bilar också. Så att det du får göra helt enkelt är att ta det hem. Tyvärr, hästen var de tvungna att... Ja, jag menar verkligen inte, men jag är lustig på den bekostnad, för att jag tycker att det är skittråkigt att det
sker.
Men den skadas inte speciellt allvarligt på min bil, utan den klarar sig faktiskt väldigt bra, utan hovarna slog liksom sönder allting och där är ju hästen rätt skyddad. Men det hände en olycka senare gjorde att det inte gick speciellt bra det där.
Okay.
Men då, polisen sa ju då till mig, du får köra hem bilen. Jag bara, men alltså, då, alltså backspeglarna hänger, det är hål i framrutan, motorhuven är intryckt, taket är intryckt, vad ska jag göra? Ja, du får ta det därifrån bäst du vill. Vi har med ditt försäkringsbolag att det här har hänt. Så jag fick köra hem bilen. Då bodde jag
jävlar, vad sjukt!
Ja, så jag körde 20 km i timmen. Jag ringde min sambo 42 gånger för jag var ju hyfsat chocktillstånd. Men hon svarade inte, för hon är slagit på stör ej. Hon skulle upp klockan 9 på morgonen dagen efter. Jag är helt nöjd över. Det är det märkligaste som skett i alla fall, kan jag säga.
Åh jävlar.
Ja, den är inte helt vanlig. Jag tror inte det är jättemånga andra som har varit med om det faktiskt.
Nej. Men fan, det måste ju varit snudd på lite traumatiskt även för dig, så att säga.
Ja, jag tror faktiskt att jag är väldigt glad att ingen satt i passagerarsätet förbi, för den tog ju liksom den vägen. Och det hade nog inte gått jättebra om någon hade suttit där. Så att, visst, han man blir ruggigt rädd. Men mest var det bara det här adrenalinet, att han blev så otroligt skrämd när han kom och sprang mot den. Jag stod ju helt still, så det fanns ju inget jag kunde göra. Det enda han tänka var ska jag ha på hellyset eller stå till halvljus? Men jag tänkte säga, jag rör ingenting, jag sitter bara här. Så att det var en väldigt märklig händelse, kan jag säga. Och jag pratade faktiskt något år senare med den som, inte den som ägde hästen, men någon som kände att de ägde hästen. Och Det hade ju varit någonting hade ju gått sönder, eller om man hade glömt stänga eller någonting, så det var ju någonting konstigt.
Ja, satan. Ja, nej, det förstår jag, att den sitter kvar på näthinnan.
Den är svår att glömma, kan jag säga.
Du känns ju som en härlig och lättsam filur, Lars. Vi har touchat vid det lite tidigare. Men hur resonerar du kring liksom balansen mellan allvar och lite skämtsam ton runt hockeyn?
Jag tycker att man ska lita på sin egen magkänsla. Jag har fullt förståelse för att folk ser på hockey på olika sätt. Folk ser på sport på olika sätt. Jag ser på sport för att jag vill att det ska beröra. Och jag vill att det ska beröra både på det sättet att det ska vara häftigt, storslaget. Det ska vara mörkt ibland, som det verkligen är. Att hålla på med idrott runt omkring med alla känslor som är involverade. Mm. Man kan välja sina tillfällen. Jag tycker med allting liksom att allt går bra i tillräckliga doser så länge man har timing med när det sker. Jag menar, om man håller på att skämta om någonting som är blajigt när det står 2-2 och det är en slutspelsplats på G, eller att det är femte förlusten i rad för ett lag, då är du ju tondöv och då förstår man ju ingenting. Man får ju aldrig dra ett löjesskimmer över det. Men idrott måste ju också få vara roligt. Så analyserar jag det hela. Att jag tycker så här, ja, men om jag nu har roligt, om då jag försöker visa det på det sättet jag är som person, att jag tycker att det här är roligt och att det kan bli nästan så här ett barnsligt entusiastiskt sätt att förmedla saker på, så är det ju så jag är, och det är svårt att bromsa det på något sätt. Att om någon slänger in mig i en situation och så säger de så här, ja men gör så här, då kommer jag göra så som jag är. Och där kommer vi tillbaka till din fråga om att man måste få vara personlig. Och det kan man absolut vara, men det finns ju också en tillräcklig gräns. Man kan inte prata konstant, man kan inte skämta hela tiden. Du kan göra det en gång på match, en gång på en period kanske på sin absoluta höjd, eller fem gånger på en kväll. Men du kan inte göra det hela tiden, för då kommer ju folk bara, men nu får ju den här pajasen ge sig liksom. Så jag tror bara att allt handlar om att försöka ha lite spelkänsla, och sen om jag har det eller inte, det får andra avgöra. Men jag vill absolut inte att det ska bli ett löjesskimmer över någonting, men däremot tycker jag att idrott måste få vara roligt också.
Nej, men om jag får slänga in min personliga åsikt, så var det lite av bakgrunden till frågan, att jag tycker du är jävligt vass på just den balansgången. Men nu har vi berömt dig en del här.
Kom med sågen nu.
När tycker du att det gick riktigt åt helvete för dig?
Jag kan ju undra var du är på väg med det här.
Nej, jag har ingenting.
Nej, men jag har faktiskt ganska många exempel på det. Ja, men bara allmänt så här, när det blir jäkligt fel. Jag minns en gång till exempel, men den klassiska som jag antar folk känner till, för folk som lyssnar på det här är hockeynördar. Jag intervjuade Mattias Rittula på engelska en gång.
Mattias Rittula gjorde målet för Modo. Mattias, do you prefer Swedish or English? I guess English?
Ja, no, Swedish.
Man är ju en idiot av sällan skådat slag. Sen när jag tyckte mina kompisar att det var roligt, så var det någon som hade skrivit ut löpsedeln och tryckt upp på en vägg liksom, flera exempel när vi skulle fira nyårsafton 3 dagar senare. Så att sadistiska kompisar har gått om.
Ja, märker det. Den där hände ju ganska nyligen med Leo Komarov. Nu är han visserligen finländare, men ändå.
Ja, nej, men jag ställer frågan så sent som i torsdags till Johanne Tyrväinen på engelska, och då sa han helt plötsligt att vi kan ta det på svenska. Och då var det någon som sa det, gjorde du det här igen? Då försökte jag flika in att jag ändå intervjuade Tyrväinen typ 100 gånger, och 95 gånger av dem har vi kört på engelska. Men i alla fall, det var väl ett riktigt plump. Men jag har också något exempel, att vi gjorde en match i Västervik, och det var en slutspelsmatch mellan Timrå och Västervik för typ 2 år sedan. Och på tal om det här med taktkänsla, då var det, jag var programledare, så jag tar på mig ansvaret för det, att Joakim Hagelin föll på värmningen, spelade i Västervik. Och då när vi intervjuade honom inför tredje perioden, då låg de under och höll på att åka ur i slutspelet. Och då visade vi upp bilderna på så här, haha, så du hade inte så bra stäm på värmningen. Och då kände jag verkligen efter att det här blev ju fan inget bra. Alltså det här, han står liksom inför en slutspelsmatch här, och det här blev liksom plojigt och inte alls bra. Och då ringde jag faktiskt och bad om ursäkt till Joakim Hagelin och sa att det där, det var inte okej av oss, och det där står jag verkligen inte för, och det var jag som gjorde det, så jag ber om ursäkt.
Okay.
Det här vart helt jäkla galet. Och sen den andra gången är väl när det här blev med Andreas Johansson, att han skulle ge mig 10 000 kronor och Modo skulle hålla sig kvar i SHL för massa år sedan.
Just det.
Om inte vi är kvar i SHL skulle du få 10 000 av mig.
Är det så?
Jajamensan.
Alltså, ja.
Men det var ju också en grej att jag gick ju på liksom så här, ja men du säger att ni klarar det här, men det finns inget statistiskt eller resultatmässigt som stöder det. Hur ska ni greja det? Och till slut blev han bara så ledsen, han vräkte ur det, så det där. Och då tog ju det spinn. När det blir en sån där grej så tar ju grejer spinn. Så funkar ju vi i Sverige att händer det en grej som sticker ut, så är det ju den som väldigt många pratar om.
Ja, ja, ja. Den här har ju kört såna gånger så att säga. Alla kanske inte minns det, men hur slutade det med de där 10 000 kronorna?
Ja, men det blev faktiskt så att de ringde upp mig. Bara för att förklara bakgrunden lite grann. Han sa det här, Modo åkte ut. Jag befann mig på en slutspelsmatch mellan Skellefteå och Frölunda, tror jag det var, som där jobbade bakom kameran. Och då började ju Aftonbladet och Expressen ringa till mig, och det var flera som ringde också och så här, ja, vad skulle jag ha pengarna nu?
Ja.
Det som hör till historien då var att mina kollegor som är kameramän som bor uppe i Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Timrå, Sundsvall och så vidare, de visste ju då att när Modo åker ut så tappar de 25% av deras omsättning, så de är ju gråtfärdiga i princip att de förlorar 25% av deras inkomst. Och då kände jag, ska jag stå och så här prata om det här lite garvigt med kvällstidningar när de, mina kompisar, är skitledsna och Modo-fansen är helt förstörda. Jag bara, det här kommer jag inte att beröra. Och det gick några dagar och folk fortsatte ringa om det där. Även liksom folk från TV4 ringde och frågade så här, nu måste du säga något om det där. Så till slut så ringde jag upp han som presschef då, Frank Eriksson i Övik och Modo, och sa det att nu gör vi något snyggt av det här. Och då sa jag förslaget att om Andreas ger mig pengarna så skänker jag dem till Modos dam- och juniorverksamhet, och så får vi liksom ett slut på det här. Så får ni tillbaka pengarna rent krasst. Och då blev det så.
Men det är väl en bra lösning på det, så att säga. Satan vilken snackis det där blev. Men det är väl som du säger, det är något udda som händer, och då ska det liksom gasas med den snackisen in i förbannelse nästan.
Ja, en grej, bara för att flika in på det, någonting som jag också noterar som folk kanske också går och tänker på hemma på kammaren. Jag tyckte det är spännande när man så här, lyssnar på poddar och så är det någon som säger någonting, och så kanske man själv har gått och tänkt på samma sak. Men är inte vi i Sverige otroligt alltså vi har ganska kort brintid på grejer. Alltså låt säga att det är en snackis nu då att, ja men shit, såg du han missade det här öppna målet, och så vevas det till förbannelse i två dagar, och liksom det är det enda folk pratar om, att någon typ faller med skridsko och slår snoken i pannan och blöder ner på pucken, och så sen då missar han, och så skarvar hans lagkompisar. Då har man en grej. Men sen efter 4, 5, 6, 7 dagar, det är som att alla har glömt bort att det ens har hänt. Har inte vi en otroligt kort brintid på saker i Sverige?
Jo, generellt så tror jag verkligen du har en poäng. Men sen har du ju vissa grejer som sticker ut och som brinner lite längre. Ja, men bland annat den där 10 000.
Jo, men då är det oftast liksom rejäla övertramp som har en negativ konnotation.
Absolut, 100%. Men nej, det kan absolut ligga någonting i det du säger.
Kan man få ett rätt i alla fall?
Ja, för fan. Lars, du har ju årligen den senaste tiden samlat på dig klipp från SHL-lagen inför säsong i vilka nyförvärv får uttala sina namn korrekt. Jag fullkomligt älskar det här. Men vad var det som fick dig att dra igång det här projektet inom citationstecken?
Ja, för att förtydliga det här så har jag gjort det de senaste 4-5 åren. Men jag har faktiskt inte gjort det i år. Och det skyller jag på att jag helt enkelt fick för dålig respons av de som jag skickade ut och behövde hjälp med det här med. Plus att jag nu blir en småbarnsfar, vilket gör att min brintid på att jaga dem blev lite kortare också. Den blev lite kortare. Nej, men jag tycker så här, att om alla är överens, att vi säger det att om man skickar ut att det här är vad spelaren gäller, dialektalt så är det ungefär så här vi kommer att säga i Sverige. Vi är hyfsat överens allihopa. Då eliminerar vi ett irritationsmoment. För oftast blir det ju så här att, ja, men om någon har en liten egen böjning på någonting så går folk och stör sig på det. Det är samma sätt som om någon i TV skulle stå med en knallgul kostym. så hör du inte vad den personen säger, för de har en knallgul kostym. På samma sätt så kan du inte höra vad någon som uttalar en för dig banal grej på ett annorlunda sätt, och som oftast inte har att göra med att den skiter i uttalet eller är opåläst, utan att den bara kanske tycker att det låter så här, och att jag har hört en person som jag litar på säga att det är så här det ska uttalas. Alla säger också alltid, jag har frågat honom själv.
Ja.
Ja, men om du då kan visa en video på att han säger så här, och dialektalt i Sverige så blir det ungefär så här, då tar vi bort det irritationsmomentet, vilket gör att vi faktiskt kan fokusera på vad som är viktigt, nämligen vad som händer i matchen.
Ja, ja, jag älskar det. Men det kanske är för att man är liksom lite medieskadad. Jag blir glad i hela själen när ett aningen svårt namn uttalas korrekt.
Vi har ju haft några genom åren.
Ja, så tror jag kanske inte alla sitter och tänker framför tvn, men vi är en klick, och när de liksom blir tillfredsställda så
går det för en.
Ja, jag blir glad i själen.
Ja, men det är bra. Då har vi eliminerat det störningsmomentet. Då blir jag glad.
Nej, men det är härligt. Vilket tycker du är det värsta namnet att ha att göra med den här säsongen?
Ja, men det är ju ganska enkelt i år faktiskt, när det är Jaden Halbgewax. Nu tycker jag ändå att jag har lärt mig den hyfsat, för jag typ, det finns en video som någon av mina tv-kollegor har när han står i Luleå och försöker alltså lära mig hur man uttalar det. Han bara Halbgewax, och så står vi och imiterar, och jag tror att vi gör det 20 gånger, och till slut så sätter det, och sen den första gången jag ska säga hans namn då i tv bara tvärtom. Ingenting som stämde. Men den är på riktigt en av de svårare som har varit, för det är så onaturligt. Halbgewax.
G fullt av B är man ju lite ovan vid.
Exakt det som är svårheten. Halbgewax. Mm.
Du får träffa många profiler i ditt jobb, Lars. Vilka möten är det generellt som sticker ut mest för dig?
Den där är svår alltså. Men jag är ganska dålig på att bli superimponerad över så här stjärnstatus på saker. Jag tycker det är mycket häftigare med folk som har en ruggigt stark historia att berätta. Mm. Jag har ju en grej som sticker ut väldigt mycket bara de senaste åren här. Och den skedde i Karlskoga. Jag var där för att bara sända en vanlig match en onsdag, och sen fick jag höra att en mormor till en i laget, han heter Leandersson, och jag har även sin bror som jobbar på kontoret i Karlskoga. Deras mormor hade stickat eller virkat, när jag vet inte vad det där var, vilken av dem, mössor till laget.
Just det,
och det tänkte jag var själva storyn, för hon hade stickat det här till alla i laget. Sen några veckor senare så fick jag en egen mössa, och nu när jag fick barn så kom jag dit och fick även min dotter en egen mössa. Det är en spin-off. Men det har...
Nej!
Jo, det var jättefint.
Stort.
Det var jättefint.
Ja.
Hon har tagit liksom en vecka och suttit och gjort den här själv. Det är ändå väldigt, väldigt fint gjort. Men det är faktiskt inte det som var själva storyn. Utan det jag fick veta då när jag stod och pratade med den här Karin, för det tog ganska länge innan det skulle bli era powerbreaker, så han stod och pratade med henne ganska mycket. Och hon berättade att jag går på matchen här med, minns jag inte heller, man hette Sven som hon satt med. Jag bara, vad kul. Och hon bara, vi har inte träffats på 40 år. Jag bara, va? Och nu är ni på matchen ihop. Och då visade det sig att hon berättade att hon hade träffat alltså sin barndomskärlek, som de var tillsammans när de gick i gymnasiet, eller om det var just efter gymnasiet.
Okay.
Hade inte setts på 40 år. Hon levde själv. Han var enkling, säger man väl, när det är att hans fru har gått bort. Det är enka för kvinnor i alla fall. Och då hade de träffat varandra på stan. Och så 40 år senare, efter att de inte hade setts, efter det att de gjort slut och var tonårskärlek till varandra, så fick de gå och se hockey tillsammans. Och så satt de där och var så här gulliga. Du vet att de gick, vi går och tar middag tillsammans och sitter och ser på matchen. Och det var så gulligt så jag höll på att spricka. Och då brast det för mig.
Ja, det är ju fantastiskt.
Det är ju faktiskt otroligt fint.
Jag har förstått att din morfar betyder väldigt mycket för dig.
Ja, det kan man lugnt sagt säga. Jag, hela min uppväxt egentligen, så jag hade ingen så här jättenära kontakt med min farmor och farfar. Vi såg så där ibland, men inte speciellt ofta. Så alltid när mina föräldrar behövde ha barnvakt till mig, så var jag alltid hos mormor och morfar. Och då bestod det alltid om att jag och morfar satt och såg på sport. Det var ju liksom det vi gjorde hela min uppväxt. Och i princip så minns jag inte när vi har gjort någonting annat än att suttit och sett på sport. Jag satt i hans svarta skinnfåtölj, du vet, helt nednött på sidorna och såg på sport. Och då någon gång när vi började om det här, när jag började vara så här 10, 12 eller hur gammal jag var, så började han säga, men du är så intresserad av sport, ska inte du vilja jobba med det där eller bli tennisproffs eller vad det var? Mm. Då blev det någon gång att vi sa som där någon gång att, ja men kommentera, för jag pratar ju så himla mycket, det vore ju någonting för mig, eller att jobba i sport på radio eller tv. Och det där blev som en följetong, att vi skojade om det där, och han höll på samma fotbollslag som mig, Liverpool då, vilket gjorde att vi hade det gemensamt. Och sen när morfar gick bort så var jag kanske, om jag var 17 eller vad jag var, och jobbade med annat under hela min uppväxt, liksom fram till det att jag hade passerat gymnasiet med råge, jag körde lastbil och hade andra jobb. Men sen fick jag chansen att jobba med sportjournalistik, och när jag fick göra min första tv-sändning så hade ju mamma, mormor då, som alltid var med min syster när jag och morfar satt och såg på sport, och pappa samlades hemma hos mamma och pappa för att se min första tv-sända match. Och det var ju såklart väldigt stort för mig, och väldigt stort för mamma och pappa, och jag tror också att det var stort för mormor. I alla fall så har jag gjort matchen klart, man har liksom stängt ner allting, jag är fortfarande uppe i varv. Jag har sagt hej då till alla mina kollegor, går och ställer mig vid bilen på parkeringen och ringer då till mamma och pappa. Och då frågar jag, ja men hur var det där då? Och de berättade ju om att men de hade suttit i soffan och de hade varit så stolta och sådär.
Ja.
Men han bara, men det hände faktiskt en grej som jag tror att du vill veta. Jag bara, vadå? Då hade de, bara för att måla ungefär vad som hade hänt, så har de liksom en skinnsoffa som sitter bakom, och så är det en fåtölj som sitter lite framför, och där hade mormor suttit. Hon var ju då, ja vad kan hon vara? Hon måste ju vara 85 säkert, om hon inte var ännu äldre. Då sa de att, ja men när matchen började och sådär, när jag hade varit i bild första gången och pratat lite grann, så satt jag han och mamma och pratade massa, men han sa att mormor sa som ingenting. Och efter ett tag så hade så mamma sagt, ja men vad säger du Singhild liksom? Vad tycker du om det här då? Jag menar, minns du Lars och Ingemar satt och skojade om det här? Och då hade hon inte svarat då heller, och då var hon lite så här, men vad är det? Så då hade hon tagit i fåtöljen och som vrider runt den, och såg hon att hon liksom satt och hulkgrät, alltså verkligen hulkade av gråt. Och hon frågade, men vad är det för någonting? Jag märker att det var jättelänge sedan jag berättade det här, men det var i alla fall, så hon frågade liksom, vad är det för någonting, varför gråter du? Och när en gammal människa gråter, så gråter de verkligen så himla mycket. Och då frågade hon, ja, men vad är det? Och då hade mormor sagt någonting om att så här, ja, men jag, typ att det, ja, men vi hade bara velat att Ingemar skulle få uppleva det så himla mycket. Och sen sa hon också att jag hade velat dö för 10 år sedan, så att morfar skulle få se det här.
Det är ju fantastiskt fint.
Men jag minns där jag stod där på parkeringsplatsen, och alltså få höra det liksom, det är ju svårt att ta in nu också. Jag har berättat det här om det här någon gång tidigare också. Jag förstår, du önskar att man har dött 10 år tidigare för att någon annan ska få uppleva någonting. Där man ändå är en ganska varm och snäll människa.
Ja, det får man ju säga. Det är ju, det är urstarkt naturligtvis.
Ja, men det som jag ville säga med det var att det är också en sån här grej. Det kommer jag aldrig att glömma.
Nej men det förstår jag verkligen. Jag rörs nästan lite.
Ja, men du minns ju själv för egen del säkert så här. Vad var mitt första minne med någon närstående som man såg på sportet? Det är ju sjukt starkt. Det är ju där det börjar någonstans. Det är oftast någon som leder in en på det. Eller att man liksom går på läktaren när man är liten och spelar någon sport eller någonting.
Ja, men för fan, det där förstår jag att det sitter kvar. Det är fan, alltså verkligen, det är många grejer på en och samma gång på något jävla vänster också.
Ja, just, ja, det var ju en väldigt stor stund för mig, mamma och pappa. Men just när mormor då uttryckte sig på det sättet, så blir det också väldigt starkt på något sätt. Det hade ju räckt med att hon hade sagt att han var duktig, så hade ju minst det resten av livet också. Så att, men det var ju väldigt fint där, och jag berättade i någon podcast tidigare och jag minns det också, att det var samma reaktion, att jag tycker fortfarande att det är väldigt jobbigt att berätta. Och men det är fint, så är det ju fortfarande någonting som berör en.
Avslutningsvis Lars, från det ena till det andra. Vilken känner du är den liksom hetaste grejen i Hockeyallsvenskan nu den här säsongen? Är det liksom om Modo kan ro på ett Klasen förstärkt Djurgården, eller Hur känner du?
Ja, den är ju, det är svårt att inte säga något annat med tanke på att man väljer oftast det som är färskast i minne, och det är bara någon timme sedan Linus Klasen blev presenterad för Djurgården.
Ja.
Men, ja, men lite grann känner väl jag att om man ska ta det i ett lite bredare perspektiv, att då skulle Djurgården studsa raka spåret upp nu, då har det helt plötsligt skett två gånger i rad. Och då är ju, ställs ju frågan då, ska det här vara det systemet vi ska ha framledes? Alltså om det går att gå ner i kraftsamla, för det har man ju sagt ska vara så himla svårt med tanke på att det historiskt sett har varit svårt. Men om det här skulle ske i år, att Djurgården åker ner, vänder upp, att det laget som åker ur SHL i år gör samma sak nästa år, då måste man kanske börja fundera på, är det här modellen som ska vara, att du liksom kan ekonomiskt bara gå in och köpa dig ett lag för att studsa upp en säsong direkt? Och det är väl frågan då om det är så det ska vara. Men Djurgården har ju fortfarande, det är väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Jag menar, kolla på de toppmatcherna som har varit. Björklöven var ju nog så bra som Djurgården var i fredags. Och när det ska avgöras, HV71 var ju ett stolpskott ifrån att måste spela en match 7 i finalen i våras. Det är ingen lek det där. Och du kan ha hur himla bra lag som helst. Du ska ha lite flyt med skador, sjukdomar. Du ska kunna hantera pressen och ha rätt personer på rätt ställe i sitt liv och sina karriärer. Så att, ja, det är mycket kvar att göra. Men det är klart att Djurgårdens resa på att försöka ta sig tillbaka är den stora grejen nu när man dessutom adderar Linus Klasen.
Ja, det blir jävligt spännande att följa. Det kan vi ju redan nu konstatera i alla fall.
Det gör vi verkligen. Verkligen.
Ja. Lars Lindberg, du ska ha stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till med allt. Det är ju väldigt mycket som du gasar på med här framöver under säsongen.
Ja, tack snälla. Och kul att man fick vara med. Det var kul. Förutom att jag drog ner stämningen här lite grann. Men det var en varm historia. Så jag tror att det kan folk leva med.
Det gjorde du inte alls. Tack så mycket. Då, vänner, har veckans avsnitt strax nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarren finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och vår YouTube-kanal. Glöm inte det. På YouTube kommer det nog med tiden dyka upp ett och annat från när du och jag har varit en liten sväng i USA, Figge.
Det kan bli spännande.
Lite tålamod där, så kan det komma ett och annat gött.
Mm.
Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Hej!
Ja, men tjena.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.